år av ofrivillig barnlöshet. Längtan, besvikelser, nya förhoppningar och tårar. Att slussas hit och dit inom vården utan att få rätt hjälp. Att inte veta vad som är fel. Att se alla andra runt omkring en lyckas och få barn. Vad gör det med en person? Vad gör det med ens drömmar? Och vad gör det med en som par? Du lyssnar till ett specialavsnitt av Gravid vecka för vecka med mig, Karin Bülow-Worje. Där du ska få möta ett par som delar med sig av sin mycket speciella IVF-resa. Petra, Chara Stor och Fredrik Fernlund, tack för att ni vill vara med i podden och välkomna.
Tack!
Det känns jättespännande.
Ja, jättekul att få vara här.
Och nervöst.
Ja, det är någon som är nervös så behöver ni verkligen inte vara. Jag ska ta väl hand om er, jag lovar. Ja. Jag lovar. Nej, men jag måste säga tack med en fas, för att det känns som att ni har verkligen en viktig och också så här oväntad liksom historia att berätta. Ni har ju inte den här typiska IVF-resan, om det finns en sån. Alla
jag tänkte
är unika,
fråga
dig,
finns
såklart.
Det en sån?
Precis.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men är det självklart för er att vara med och berätta om den?
Ja, faktiskt. När vi fick frågan så var det självklart. Och så kom jag ihåg att du frågade om det skulle vara okej för Fredrik att vara med. Och jag gissade att svaret skulle vara ja. För att det är nog lika självklart för dig också, eller hur?
Ja, men det är det. Jag gick väl in med inställningen efter det här att jag skulle vara öppen till med att den IVF-resan och allt som även jag gått igenom. Mot andra också, för att jag tycker att det är rättvist mot andra att veta det, och det är rättvist mot mig själv också.
Ja, så vi har haft den från första början faktiskt, att vi vill vara öppna för vår egen skull, för våra barns skull och ja, för alla andras skull också, för att dela med oss.
Ja, men det är ju stort av er, och samtidigt är det ju så här, det är ju ingenting skamfullt. Det är ju ingenting liksom, nej. Jag tänker snarare bara att det hjälper människor och det är viktigt att dela med sig. Det är lite som jag har gjort i den här podden i tidigare avsnitt, pratat om mycket om så här relativt sena missfall och liksom oro och sorg kring det och vad det kan göra med en och sådär. Jag tänker att dela med sig, det kan ju också hjälpa andra som är i samma situation eller en liknande situation.
Det som jag gjorde när jag hamnade i den här situationen, alla tankar som rörde mig då när eller barnlösheten, var att jag googlade ju mig till förbannelse över allt som fanns runt det här. Och om jag då kan bidra med min resa och Petras resa och vår gemensamma resa med vad som har hänt, så är det ju toppen.
Ja.
Det är sånt man vill ta reda på.
Men det tog ju tid att landa i det, så är det ju. Innan det var ett öppet kort vi skulle gå ut med, så tog det ju tid innan vi valde oss. Alltså det var ju en process, så är det ju. Men vi tänker att det är många fler som går igenom det här, och kan vi på något sätt hjälpa andra med att gå igenom den här processen med vårt stöd på något sätt, så gör vi det jättegärna.
Och nu är vi här, och jag tänkte först bara säga stort grattis, för att ni är gravida, och ni är inte bara gravida för första gången utan gravida till syskonet till er snart 3-åriga dotter, eller hur?
Ja, det stämmer. Tack!
Tack, ja, det känns jättekul.
Jättekul.
Tänk va?
Va? Det tror du? Ja, det trodde vi inte.
Det kunde vi inte tro innan vi startade en resa att vi ska ha ett andra barn på gång. Nej,
verkligen inte. Nej, om man kunde säga tillbaka till sig själv då och torka tårarna att framåt finns det, det kommer då. Ja. Men ja, det är underbart att vi är här nu.
Och vilken vecka är ni i nu?
I vecka 15.
15. Och då har ni ju gjort liksom ultraljud och sånt där. Ser allting bra ut och känns det okej liksom?
Allt ser jättebra ut. Jag mår jättebra. Jag har ju lyssnat på podden och förstått att du inte har mått så himla bra. Nej. Jag har tyckt så synd om dig.
Illamående.
Ja, och jag har ju mått fint. Det gjorde jag första graviditeten också. Ja, men vi har också gjort ett NIPT och fick precis svaret på det förra veckan. Och allt så fint ut. Så det var en jättelättnad. Jag tycker det är också en så här jobbig del att gå igenom, tycker jag. De här, ja, men KUB eller NIPT. Att vänta på det här svaret och se vad det säger.
Det var lite annorlunda den här gången med tanke på att jag inte var med in och kollade. Utan nu när det är coronasituationen.
På grund av
pandemin. Ja, då får man vara utanför, och vilket kanske gjort lite känns att man inte är lika lätt att vara delaktig som kille i det hela. Men vi, som tur är, så finns det FaceTime, man kan streama saker och det finns videos och liknande som man får med sig. Så att det har gått, har fått ändå delaktigheten ändå, tycker jag. Jag tycker det som var kul med den senaste gången när vi fick se filmen var ju att den hoppar ju. Ja, den var väldigt livlig.
Det kommer bli tufft när den väl kommer ut.
Säg inte det. Nej, men jätteskönt. Jätteskönt att vi är här nu.
Två barns föräldrar, blivande sådana. Men nu ska vi backa bandet. Vi tar alltså från början. Ni började försöka att få barn eller ha oskyddat samlag i slutet av 2012. Och jag vänder mig direkt till dig, Fredrik. Jag undrar, hade du en barnlängtan då? Eller hur gick dina tankar liksom, kring familj?
Jo, men det kändes ju rätt med Peter att vi skulle ha barn. Så jag kände som att det var rätt förhållande, allting känns rätt så. Sen så kan jag tycka att jag själv var lite omogen 2012 i mitt eget sinne. Så jag tänkte att vi kör på det här. Det var ju lite mer Petra som var dragande i det hela. Men jag kände mig ändå liksom, ja men vi kör. Och jag slängde mig bara ut för det här och tänkte att jag vet inte riktigt vad som händer, men jag får bli det vad det blir, tänker jag, liksom i resan så att säga.
Men du förstod liksom inte riktigt vidden av det eller så här, ansvaret av att ha ett barn eller så?
Jo, men gud ja. Jo, men det gjorde jag. Det har ju ändå kollegor och vänner som har barn, så man liksom förstår det där, men det går ju inte att förstå först man har barn.
Tragiska. För då var du nog mer mogen än vad jag var. Jag fick bara, för jag var så här, ja vi kör. Och sen så när barnet kom, bara, åh herregud vad mycket jobb det var. Jag var inte riktigt, trots att jag har syskon och sådär som har barn, så var det liksom som en, jag hade nog inte insett vidden av dygnet runt, jobbet. Hade jag vetat hur tufft det var att få barn, så hade det varit liksom mindre lätt att bara säga, ja men nu slutar vi skydda oss, nu kör vi liksom, nu testar vi här typ. Men Fredrik, så här historiskt då, har du alltid sett dig själv som pappa? Eller har liksom barngrejen varit någonting så, ja men det blir en gång i framtiden, det hanterar vi då, eller så här, eller har det liksom funnits en känsla av att säga, ja men någon gång vill jag bli pappa?
Jo, men den har alltid funnits, det har ju varit en stor grej och liksom, det var som en viktig sak att det ska kännas rätt och allting, men jag har alltid funnits en tanke att jag ska bli förälder, för det var ju en av anledningarna också. Det kom upp ganska tidigt, tror jag, i vårt förhållande om vi vill ha barn eller inte. Vi tog upp den, för att jag skulle ha väldigt svårt att tänka mig att ge mig in i relationer där den parten säger att vi inte vill ha familj, just när jag var singel, att göra det. Det har varit situationer jag haft i tidigare relationer där den frågan kommer upp, och då har jag känt att det här känns ju inte riktigt rätt då.
Du har ju sagt till mig flera gånger att det skulle vara så roligt att se en egen liten mini-mi. Pratar du om mycket?
Ja,
det kommer vi att komma till fram senare också.
Jag vet inte, den där egoistiska tanken som jag mer och mer har funderat väldigt mycket på också.
På senare tid.
Men där 2012 så var det ju ändå du då, Petra, som var liksom drivande då.
Jag är ju några år äldre och jag är ju jag
älskar. Men hur många år äldre?
Nej, men två år. Det är inte så många.
Nej, det är verkligen
ett lansch.
Men jag har också alltid tänkt tanken att jag vill bli förälder, och sen har jag haft en ganska öppen syn, konstigt nog, alltså så här, och tänkt mycket, ja men jag tycker det är häftigt med att det finns möjligheter att adoptera och allting som det finns. Jag har alltid haft en längtan och en dröm att få bli förälder. Men för mig var det väldigt viktigt att det var då med rätt partner, att det kändes rätt. Så att, och när vi träffades då då visste jag att ja, men det här känns rätt och jag skulle gärna se att vi får familj någon dag. Och då kände jag ju så att man hade ju läst och hört att ju äldre kvinnan blir desto svårare blir det. Och jag tänkte, det var ju inte så att jag drev, för vi gjorde ju väldigt mycket saker tillsammans och arbetade mycket kulturellt. Så vi hade ju väldigt mycket att göra, så att det var mer så här, händer det så händer det och det blir när det blir. Men börjar vi nu så, ja, man vet ju inte, det kan ju ta något år, kommer jag ihåg att jag sa.
Ja, då tänkte jag, men då kör vi då.
Ja, så att vi satt ju inte och kollade någon ägglossning eller överhuvudtaget någonting, utan vi hade ju ett samliv där vi bara, så händer det så händer det.
Mm.
Och så händer det ju ingenting.
Nej.
Och då börjar tiden gå.
När började ni liksom inse att något inte stämde?
Ja, jag kollade faktiskt tillbaka i våra journaler för att få lite grepp om det här, för det har varit så himla lång resa. Men någonstans, alltså 2013, så började ju ringa lite klockor. Och då började ju jag med egna ägglossningstester 2014 någon gång i början. Det kommer jag ihåg att jag högen av dem är ju helt, ja men hur många man hade. Ja men man köpte, man tog och man klockade och började lära känna min kropp. Och jag så här insåg att ja, men jag är ganska punktlig, jag känner igen sekretet. Alltså jag satt och läste på mycket för att jag älskar att läsa. Men sen händer ingenting. Och då börjar ju tankarna komma att, men okej, men nu när vi har börjat tajma det här, då får vi väl ge det ett år. Eftersom jag vet nu att nu kollar vi på det här.
Min känsla av det hela var ju att vi bara körde på som vanligt, så hände det ingenting. Sen reflekterade inte jag så mycket över det. Först du sa att det kanske borde ha hänt någonting nu. Liksom. Och då började du som sagt gå djupare in på det här.
Ja.
Sen blev det ju, jag tycker att det var en jobbig period, för det blev ju väldigt Terminator.
Ja, men nu så här, det är det som jag tycker.
Vad menar du? Berätta.
Säg. Ja, men det blev ju liksom som fabrik, liksom hela
ja, vi måste ligga nu.
Ja, nu måste vi ligga. Och så nu, jaha, men jag är inte sugen. Och så, som kille att säga att jag inte är sugen är också så här konstig grej. Så här, men jag vill det liksom inte just nu. Mm. Nej, men det måste vi göra nu, för nu är det 2 dagar som jag är riktigt fertil. Okej, ja.
Jo, jag är inte alltid sugen heller.
Nej.
Men alltså,
det var ju så konstigt.
Man får låtsas
det. Ja, man får låtsas. Så ska man försöka samla liksom ihop när man ingen egentligen riktigt är sugen. Och så här.
Det var jättekonstigt. Nej, men då gick det ju ändå så här, då tog vi kontakt med vården. Men då var det också redan då, alltså innan vi fick komma in på en utredning. Och först började de ju med mig, för då började de ju titta på ålder.
Men jag måste bara säga det, för då låter det som att det ändå har gått lång tid. För jag menar, när du inte har, om man försöker aktivt i 1 år, då kan man ju kvalificera för hjälp.
Mm.
Men ni liksom tog det lite lugnare. Ni resonerade så här, ja men nu, det är först nu jag har fattat ordentligt, lärt känna min kropp och liksom förstått hur ägglossningen funkar ordentligt och sekret och sådär. Så nu ger vi det ytterligare tid, eller? För nu pratade du om att ni var inne i 2014 och det är ändå...
Ja, och där var jag ändå så här, för jag kommer ihåg att jag hade många samtal med mamma och mostrar och systrar och men ingen hade ju haft något problem. Jag tänkte så här, men det verkar ändå funka i min familj. Alltså, vad är det som händer? Jag hade aldrig förstått att det skulle vara något problem hos mig. Jag hade aldrig känt det så.
Nej, men jag kände att det var inget problem. Just...
Nej, men så jag tror att vi tog det ganska lugnt och så hade vi ändå sån livsstil. Så det var inte så att vi jagade att det skulle bli ett barn på direkt. Alltså, utan det var ganska skönt om det ändå drog ut. Men sen började det ju komma så här, vad är det som händer? Nu är det ju någonting som inte stämmer. Mm. Men sen när vi tog kontakten också, då trodde man ju så att det här kommer att gå jättesnabbt, den här utredningen. Men det gjorde inte det. Så hade jag vetat nu efterhand så hade jag sökt hjälp tidigare. Så är det ju.
Men det kan ju vara liksom något viktigt att föra fram till den som lyssnar, som är i en sits där man försöker få barn och det inte går liksom. Och då det är att så här, sök hjälp liksom.
Verkligen. Alltså jag tror att för mig så var det så här mycket att jag ville inte vara en belastning för vården. För jag tror att det är lite sitter hos mig. Men jag vill inte belasta vården, det är ju inget fel på mig. Vad är det för fel på dig? Vi är ju normala. Alltså, varför ska vi gå dit i onödan? Och så här, finns det andra som behöver... Alltså jättekonstiga tankar i efterhand kan jag tänka så här.
Gud vad intressant. Undrar vad det var som liksom gjorde att så här, ni tänkte att andra skulle kunna behöva ha hjälp men inte ni.
Alltså... Ja, nej, jag vet inte vad jag tänkte så. För jag tänkte att det finns ju andra som har svårare problem. Alltså någonting sånt satte mig att vad ska vi gå dit? Vad har jag att säga? Jag kan inte få... Men sen insåg jag ju efteråt att vi borde ha gått mycket tidigare. Vi borde ha startat den här processen och fått hjälp tidigare.
Mm.
Men så det är verkligen någonting som jag tänker skicka vidare ut nu. Sök hjälp. Alltså så fort ni känner att det känns fel. Kanske att man...
Jag tyckte bara att man ska kolla upp sig tidigt. Jag skulle ju vilja att man som kille hade bara kunnat kolla sin fertilitet tidigt i skede liksom. Alltså bara gjort en drop in liksom och checka liksom var 20 och 25 och 30.
Liksom. Ja, för det är ju inget invasivt test första, alltså ett spermieprov är ju inte invasivt liksom.
Nej, men i alla fall så det var för mig så kom det fram till att efter många, ja men de försökte ju titta och det såg inte ut som något fel, gjorde också den här spolningen av äggledare, ingenting, ja men alltså ingenting händer. Då hade det ju gått också ganska lång tid och då först kallas ju Fredrik in.
Men var är vi då ungefär tidsmässigt? Om ni vill säga 2015? Att ni slutade skydda er 2012, ja så 3 år senare.
Ja. 2015 är vi nu någonstans när du började då gå in. Och då vet jag, för vi bor ju uppe i Hälsingland.
Men du körde ju först, det var en hel del utredning på dig.
Nej, jag fattar inte, för jag kände också att det tog för lång tid.
Ja, men kan du inte, innan vi går vidare, kan du inte berätta om det? Liksom? För det är ju inte alla som har varit på sån här utredning och sådär. Alltså, hur bemöttes du först? Och vad, liksom, du pratade om spolning och du pratade om annat. Kommer du ihåg vad det var du fick gå igenom?
Ja, men alltså, jag tror att det tog sig ändå så här. Först är det livsstilen. Hur lever du? Alltså, vad har du för alkoholvanor? Hela det här. Rökning, snusning, allt det här. Motion, hälsa, vikt. Hela det här tittar man ju på. Och där var det ju ingenting. Alltså jag var ju, visst jag använde nikotin.
Men det slutade
ju. Ja, vi slutade ju. Jag hade använt nikotin.
Ja, men jag slutade med hårfärgen. Jag hade färg i håret svart. Ja.
Så vi levde väldigt så här helt plötsligt. Bara så här.
Åh, när man till och med slutar med hårfärg. Så är man seriös. Då är man liksom.
Ja, men jag körde gulsåpa ett tag.
Så jag orkar inte. Ja, men, alltså verkligen. Så att, men, och där var det så här. Men, check på den. Det är inget fel där. Alltså livsstilen, du är normal, viktig. Du har en hälso... Jag rider, cyklar, alltså ja, jag rör på mig jättemycket. Det är ingenting där. Sen ska man ju kolla så här, hur ser det ut? Jag tror att det gjordes något ultraljud för att kolla på så här, liv, alltså äggstock, men alltihopa. Alltså hur ser det ut? Har vi en äggreserv? Det är ju också någonting som utreds. Ja, men den ser just bra det. Ut. Och jag hade ju knappt... Alltså det är väl här det kommer in det svåra, äggreserv, va? Alltså vad menar ni? Alltså vet du, man där börjar ju så här... Ja, jag är ju inte så påläst som jag trodde på ett sätt. Alltså, nej. Jag tycker det är ganska svåra begrepp när man går in.
Och vad är en äggreserv då?
Ja, exakt. Ja. Ja, men alltså du vet idag så tänker
jag... Är det att man har omognade ägg som ska kunna liksom mogna år
och,
framöver?
Ja, och där tyckte jag så här, en man... Så har ju spermier som produceras hela tiden. Men vi kvinnor, alltså från första dag så är det ju utstakat hur många ägg har vi. Och det är de vi har för resten av, alltså under vår fertilitet. Jag hade ju ingen aning om. Jag tänkte ju så här också, så här, ja men vi har ju ägg. Men jag hade i alla fall en bra äggreserv. Det vill säga att de ser, det är ju ändå så här anlag till ägg som kan släppas och bildas. Så jag, nu får ju barnmorskorna kanske komma in här och berätta det här, för jag har ju glömt lite om den här äggreserven.
Men i alla fall kompletteringsfrågor nästa avsnitt.
Men gör det. Men det var i alla fall, det så bra ut. Det hade väldigt fin, jag menar så här, äggblås. Och så gick man dit också någon gång, har jag för mig på inför ägglossning för att se, men att det släpps ägg och så. Så det var, och sen gjordes ju en spolning och ja. Och, jag tror att
och spolning, det är ju av äggledarna.
Ja, precis.
Där ägget då ska, där spermien ska åka upp i och där ägget ska transporteras ner till livmodern.
Ja, precis.
För att det inte ska vara trångt där och det ska vara inte igenkloggat.
Exakt, liksom. Och det ska vara så här förbereda vägen då. Och jag kommer ihåg också, för i den här perioden så kände jag mig väldigt utsatt på ett sätt. För jag var så här, du gick ju till jobbet som vanligt och bara var så här, ja men det är ju, vi trodde väl båda att det var hos mig. Det
ja, ja, jag var
helt övertygad.
Ja, men det är ju statistiskt sett så...
Men kvinna, ålder, alltså vi hade ingen koll. Så att jag, och du var ju så här helt bara, gick till jobbet som vanligt och bara så här, ja men, ja, vi är väl snart klara med din utredning ungefär.
För jag hade ju förberett mig, det blir väl någon special insättning i ditt ägg och så får vi föra, ja, typ den hedliga.
Ja, då var det också
sånt i värsta fall liksom.
Ja, precis, så att vi får då ta med hormoner och plocka ut spermier och så.
Men
det var ju hela
hur gick tankarna hos dig då? Du säger att du kände dig lite utsatt, men liksom hur du måste ju, även om resultaten då till slut sen visade att de inte hittade något fel hos dig, men någonstans längs med vägen där, tvivlade du någon gång? Började du fundera över om du kunde få barn eller inte? Och hur gick det, tankarna?
Nej, för mig gick tankarna så att jag kände instinktivt på något sätt i mig att det är inte ett fel hos mig. Jag kunde inte förstå. Alltså verkligen. Nej. Så här, det var en känsla som bara sa att jag fattar inte varför jag fortsätter att gå på de här utredningarna. Jag kan inte begripa det här, för att det känns inte som att det är något fel hos mig. Men sen var det inte så att, utan då tänkte jag så här, tanken kanske slog mig någon gång, men Fred kan kanske ha långsamma simmar. Vi vet ju ingenting, men varför börjar inte de kalla in honom nu redan?
Mm.
Det tog ett ganska långt tag tycker jag innan, och sen kommer det ju så här, som man inte vill ha som en stressad, för då börjar ju stressen bygga upp. Ja, men sommarsemester, och nu har ju alla det stängt, och klinik, alltså så här, det fanns en läkare för manlig fertilitet, för då blev ju du kallad till slut.
Ja, precis. Det var en i Hudik då.
Men så en specialist, då var också så här, kändes jättefuttigt.
64 år gammal tror jag också, vilket var lite jobbigt också, för han gick i pension mitt i hela det här också, vilket ställer till.
Jaha,
det
ganska, men gud.
Vi tappar lite fart där också. Ja.
Väldigt otur då,
ja, det var
måste man ju säga.
Ja. Ja.
När du kallades då, Fredrik, vad tänkte du då? Då visste ni att det inte var något... alltså ibland kan det ju vara fel utan att man hittar ett fel, ja. Men man hade i alla fall inte hittat något fel hos Petra. Mm. Vad tänkte du när du blev kallad?
Jag tänker fortfarande inte något fel på mig. Alltså, jag har ingen... alls tanke att det kan vara något fel på mig alls. Jag vet ju att jag får sädesvätska liksom. Det liksom, ska det väl funka, tänker jag liksom. Och sen så heter det, hade jag gjort ett vad heter de här tester man kan göra med tops en gång. Jag var typ 25, du vet, det är klamydiatest eller sådär man kan göra med tops, en gammal modem metod. Och då hade den här personen som gjorde det testet, var ju någon gång när jag var singel, ska gissa på, när jag var 25 någon gång. Då sa han så här, men kolla här i mikroskopet, ska du få se, här får du se en spermie, det var jättemånga liksom. Och då fick jag se i ett mikroskop. Ja, han tyckte han var väldigt skämsam.
Du hade det självförtroendet i det, du visste liksom.
Visste att
du får sädesvätska, du har många spermier.
Ja, men jag hade det, precis, för när jag var 25, då kunde jag se det. Då hade jag kollat själv på mikroskop, och han var väldigt skämsam, den här personen också, för det var ju, det är lite awkward man gör det där. Så att han var väldigt duktig på att lätta upp stämningen, så kolla på det och sen pratade vi lite om det, och sen då har jag haft det bakgrund att men jag har eller spermier liksom. Inga problem, och när jag var, nu här var väl runt 30, så att då tänker jag, det är bara 5-6-7 år sedan liksom. Så jag trodde ju inte det var något fel överhuvudtaget. Så för mig så var det mest att det är en rutin. Såklart jag också måste ta och testa mig. Liksom. Petra har ju gått igenom hela den här processen. Så det var väl bara att åka dit och göra en test. Så åkte vi dit och skulle göra det här. Ja, sperma.
Jättestressad var det då.
Ja, gud. Alltså,
du
sa...
Berätta.
Ja, men nu är det roligt, men då var det inte kul.
För det här var faktiskt ganska jobbigt, tyckte jag.
Innan du skulle på jobbet, ska du säga, stå och gå in och på muggen och bara försöka få
ut. Ja, men alltså bara att onanera på en offentlig toalett på sjukhuset i ett, alltså med stressen, och veta att de står utanför och väntar, alltså det är ingen bra för mentala.
Nu kan vi skratta åt det, du var jättestressad.
Ja, jag var skitstressad det här. Jag tyckte det var sjukt jobbigt. Men nu tycker jag väl att det var rätt charmigt och jag ska skratta åt det i alla fall.
Men alltså hur avskärmar man då, och hur gör man liksom? Jag tycker det, alltså att jag hade haft supersvårt att liksom komma under sådana omständigheter.
Ja, jag vet inte, så det var ju, du vet, en klassisk gul toalett liksom, du vet, och går in och det är trångt, och det är inte så fräscht ofta i de här toaletterna, så ska man liksom göra liksom, ja, men nu ska man lyckas få det snabbt liksom.
Så man jag kan inte heller, jag tycker
jag vet
att det
inte
var...
Det är Terminator, tänker jag bara, det är bara blunda och försöka. det var lurigt faktiskt. Och sen så tyckte man,
och jag menar, vi skrattar åt det, men jag tror liksom att många män som tvingas gå igenom det där och lämna spermaprov, att det är en jobbig del av det. Vi pratade lite som så här, vi skrattade lite åt det förut och sa så här, ja, det är väl som Magnus Uggla, så här, 4 sekunder och det är inte invasivt och det är inte så här, men jag menar det är ju jobbig grej
liksom. Det är jättejobbig grej. Jag kommer ju ihåg, du får ju berätta sen mer, men du gjorde ju flera, och en gång så var det så här, för att vi bodde ju 30 minuter utanför sjukhuset. Jo, då skulle du ju göra hemma.
Ja, jag bad väl lite kanske smidigare för att göra det hemma.
Ja, men då var du ju jättestressad för du är ju sämst på morgon och kommer dig upp och så här, jag bara, nu måste du gå in och alltså bara köra det här testet. Du bara, för helvete, bara sluta stressa mig. Men du måste ju iväg nu, gå in och runka nu. Du
ja, vet, så här, det var bara, lite så. Ja.
Ja, men alltså du vet, och så här, i bilen och så måste du köra fort då för att de inte ska hinna bli för... Alltså du vet ju inte.
Nej, men du
ska locket ta... flög åt alla håll. Alltså du var så...
Ja, men du ska ju först... Först ska du vakna, först så ska du gå in på toaletten och ska du träffa den här lilla koppen då. Och så ska du hälla över den i en liten behåll och så ska du skruva igen.
Du måste skaka det alltså.
Ja, och så ska du då få en tillräcklig mängd sperma också, det får inte vara för lite heller. Men då har man något mått man ska gå på då. Så man tänker, oh shit, kan man lyckas få den här mängden, tänker man. Oj, vad det är inte som någon porrfilm där det är 14 liter sperma liksom, utan det är en mindre mängd liksom. Så att, sen ska du stoppa den där under armhålan för det ska vara kroppstemperatur, för det ska hålla sig, och sen ska du köra relativt fort ändå till det får inte ta för lång tid om att frakta. Annars kan du gå sönd eller sluta fungera.
Ja, men alltså, det får inte bli kallt. Nej, alltså, måste hålla så får det inte gå för lång tid. Alltså, och du är ju inte så stressdålig, och så tänkte jag alltid...
Nej. Du vet,
alltså
köra
snuten
med
kommer
med...
och du sitter med sperma rör under här. Nej, men du vet, alltså, idag kan
jag bara...
Och
för fort.
Ja,
dråpligt idag.
Den klarar vi faktiskt. Mm. Nej, men sen var det ju, tycker jag, var lite konstigt att man gick in på dit bort. För jag fick en gång den frågan, vad gör du här? Det här är ju liksom gynekologavdelningen, för det är dit du går. I alla fall jag gjorde det. Ja, men jag ska här och lämna spermaprov. Det var liksom inte naturligt att jag skulle vara där. Det var, kände jag lite...
Ja, du fick till och med en fråga från någon av personalen.
Ja, precis. Ja, det gjorde jag.
Men gud.
Ja, jag reagerar lite grann på det där. Att det liksom, finns liksom inget... Det är inte naturligt för mig att gå till gynekologavdelningen. Det finns liksom inte, som att säga, det här är en fertilitetsavdelning. Utan det är ju väldigt typiskt gynekologavdelning. För kvinnor.
Ja. Men du var dit ganska många gånger. Och sen blev det också så här uppehåll. Men till slut så kommer det ju faktiskt... Vi pratade om det innan. För jag kommer aldrig att glömma, för som sagt, du har gått till jobbet vanligt och jag var hemma, för jag har jobbat med eget företag så länge, så att jag jobbar ju hemifrån. Och så kommer jag ihåg att du ringde bara mig och sa så här, nu kommer jag hem, och lät jätteupprörd. Och sen en halvtimme senare var du hemma och så bara slänger du dig på soffan och bara storgrinar och helt alltså i panik. Alltså,
jag har förträngt det här nu.
Hyperventilera. Jag kommer ihåg att du var helt så här, du bara så här hulka fram att jag
vet
det, felet är hos mig, jag kan inte få barn, jag är steril. Alltså,
ja, för han ringde ju och du vet...
Ringde det där, på jobbet?
Ja, de är ju ganska rakt på sak. Man svarar och sen får man typ 3 sekunders hej och välkommen, du har ingen svärmer typ. Och så bara okej. Okay. Och sen ska man försöka fatta det där liksom. Och sen, det är ett väldigt kort samtal, det var liksom inte så mycket mer med det. Utan det var...
Och jag kommer ihåg, jag blev så chockad, jag bara så här, alltså va? Alltså, och igen, jag bara så här, vad menar du? Alltså långsamma menar du? Du bara, ja, nej, jag har inga. Jag bara, men vadå inga? Kan man ha, alltså, vad menar du? Har du inga spermier? Jag fattar ingenting. Alltså långsamma menar du?
Ja, men
nej,
sa
jag
någonting
har att, ingenting.
Vi har hittat inga, alltså noll antal spermier i sädesvätskan typ. Det var typ det de sa. Och det ska finnas 3 miljarder.
Jag bara, miljoner. Jag bara, det ska vara miljoner.
Ja, miljoner kanske.
Ja. Jag bara, miljoner. Och du har noll. Den har fel. Alltså, de har, alltså den soff-sessionen. Det var någonting. Där och då ändrades ju hela vårt liv. På något sätt.
Ja, min värld rasade totalt faktiskt. Därför att jag fattar liksom inte att jag trodde jag dog. För det blir ju lite så att... Nu för mig så finns ingenting kvar liksom. Det var ju, för mig så var det, jag bröt ihop. Jag tänker att okej, det kommer ingenting efter mig. Jag är den sista i hela min genetiska led liksom, som går, och sen pang, här tar det slut liksom. Det finns inget efter det här. Och hela tanken att någonting ska finnas kvar, eller tanken att jag och Petra ska ha ett barn som är det bästa av mig, tänker jag, och bäst av henne, och så får man se vad det blir för liten krabat. Den bara försvann.
En liten minimi.
Ja, minimi, alltså, precis. Och hur skulle den se ut? Och så, den försvann ju också. Så att,
jag tror att alla de här tankarna bara rusade runt, och alltså, jag tror chocken var bara så... Va? Alltså innan vi hade smält det här... Jag tror att det var bara så... Det var nog något vi inte hade räknat med, att det inte fanns något... Alltså ingenting. Jag hade inte ens hört om det. Jag ska vara helt ärlig, jag hade aldrig hört om att det skulle finnas.
Nej, när du sa det till mig, vadå noll? Noll kan du väl inte ha, några måste jag ha, sa du.
Ja. Men då kallas det ju azoospermi, tydligen. Och du fick ju en egen diagnos. Alltså nu börjar ju en jätteresa, för vi var ju då så här, nej men det måste ju finnas något. Och då sa du, du ringde ju till läkaren sen när vi hade sansat oss och fått prata igenom det här. Att, ja, men, vi hade ju inte gett upp. Ja, men alltså, det måste ju finnas någonting. Och ja, vi började läsa på och så här, googla och så här. Men vi kan ju inte googla, vi kan inte bara sitta på nätet, utan nu måste vi få en vårdplan. Vad kan man göra? Finns det något att göra? Vi börjar läsa på om allting, alla diagnoser. Det är ju lätt så att man försöker självdiagnostisera. Va?
Men ni erbjöds automatiskt ingen hjälp efter det här diagnosen? Eller?
Någon resa. De skickar väl vidare sen för
till
att...
Stockholm, till Stockholm. Du var ju till en klinik och lämnade spermaprov igen nere i Stockholm.
Var det Stockholm först?
För mig. Oh, ja, shit, det är så långa
det är
resor.
Två turer. Jag tror att vi åkte till Stockholm på KTH och lämnade också. För att se vad det är. För att när man har fått azoospermi, då kan det vara flera olika anledningar att man inte har spermier. Liksom. Det finns ju olika genetiska fel. Det kan vara hormonella fel. Det kan liksom vara för lite hormoner till exempel. Så FSH-värdena är låga, som det då kallas. Då får man ju utreda och kolla liksom hormonvärden först då, för att se vad man ligger inom spektrat med hormonnivåerna. Är det för låg, kan man behandla med viss hormon och få igång spermierna och sånt där. Men det kan också bli tvärtom, att man dödar allting också. Det är väldigt speciellt det där. Och sen så vi gjorde väl en massa utredning på vad var det här? Alltså hälsocentralen,
ja,
men bara.
Ja, varje utredning visar ju noll spermier.
Men av alla de här olika alternativen, fick du någon förklaring till slut vad det var som var felet hos dig? Varför just du inte hade några spermier? Jag menar, när du var 25 hade du ju fått se dem i mikroskop till och med.
Ja, och det sa jag till dem, att jag har faktiskt sett det spermier, så att, jag tror inte att det är en genetisk fel. För då borde det vara från när jag föddes. Så jag tror inte på att det kommer vara det. Utan... De gjorde ju massor med tester i början. Det var liksom inget direkt svar med en gång vad det är för någonting, utan man gjorde liksom utredde, är det hormonella fel, är det genetikfel eller massa saker. Och sen så efter ett tag så kom man fram, och det tog ganska lång tid, det här kallas Sertoli cell only syndrom, och det är 2 promille av dem som är infertila då, män då, som får den här diagnosen. Och den finns det uppdelade i 2 olika delar, kan man säga. Det ena är då att det beror på genfel då, att det är något fel på Y-kromosomen, och det andra är då att det är då någonting de inte vet vad det beror på. Idiopathic står det på engelska liksom, att man vet inte, okänd orsak är den andra delen, och vilket är typ, ja, som jag förstår, 80% har okänd orsak då. Annars kan det vara ett genfel då, eller att det blir mutation då på vägen då. Man kan ju få muterad gen senare i livet också, som kan muteras på Y-kromosomerna så att det blir något fel. Och det är 2 celler som behövs för att skapa en spermie så att säga, i sädesvätskan. Och det ena är en Sertoli-cell då, och det andra är en Leydig, tror jag den heter, Leydig-cell. Han heter Hans Leydig från Tyskland, någon professor de döpte den där andra cellen från, som de hittade på 1840-talet, tror jag, om jag inte minns fel. Och jag har bara den här Leydig-cellen, jag har inte den här... Nej, jag har bara Sertoli-cellen så att säga. Inte den här Leydig-cellen då.
Tänk vad du kan nu då.
Ja, men du vet, man går igenom det här googlingens vägar. Och det roliga är, det finns inte så mycket på det här. Det forskas lite för lite på just det, Sertoli-cellon-syndrom. Och manlig infertilitet skulle behöva mer folk som utreder de delarna. Det har märkts väldigt mycket när vi gick igenom den här processen, att det är få som har koll på det faktiskt.
Men det finns en klinik i Göteborg som kan göra vidare utredningar.
Och det man då gör när man kommer hit och kommer fram till den här felen som jag hade då, det är att det man kan då göra, det är att göra en biopsi som heter TSE. Där man gör det, man sticker en nål in i testikeln och tar ett prov från in i testikeln. Om man skulle göra en genomskärning av en testikel, så är det massor med tuber där, alltså små hål kan man säga, där sperman bildas helt enkelt då. Och de tar då en liten köttbit kan man väl säga därifrån för att se om det finns något i de här tuberna, en spermie där inne, man letar då. Och för sen kanske kunna göra en IVF-befruktning på sidan om då.
Och det och andra, då när ni åkte ner, när du åkte ner till Göteborg och gjorde det här, hade liksom du fortfarande en förhoppning om att de skulle kunna hitta någon gömd spermie där inne?
Ja, det har jag. Jag har sedan läst på statistiskt sätt senare sett att det är en ganska liten chans, men det är 30% chans att hitta någonting. Men då tänkte jag, men det är såklart. Liksom, jag är alltid positivt lagd till det här, så att med vetenskap och allting, så jag ser det mer som en utmaning. Så att jag tänkte att
men för i samband med det, för du ville ju gå till vägsände med att hitta, och det förstår jag hade full respekt för det, självklart. Och i den vevan så då behövs det ju göras en IVF om de hittar spermier. Så då började jag med min resa med hormoner. Så då började ju behandlingen på mig samtidigt för att vi då skulle få göra en IVF om de skulle hitta spermier. Så då började ju min hormonresa.
Du började hela hormonresan, precis, parallellt.
Ja, precis. Och där tyckte ju jag... Så då gjordes ju det för att göra ett äggplock.
Men då undrar jag bara, varför, var det för att få tillräckligt många ägg? För jag tänker, du hade ju... ägg som producerades varje månad. Var det bara för att öka antalet då? För att kunna öka chanserna vid IVF?
För att göra ett äggplock. Det var det som som var målet då. För att då skulle jag ner och göra ett äggplock. Och av de äggen så skulle det då ses hur många fick de ut. Och hur många kunde de då befrukta. För ju fler ägg som fås ut, desto fler kan de då befrukta. Men förhoppningsvis de få som vi kunde hitta, som vi hade förhoppning om att vi skulle kunna hitta.
Men när ni åkte ner till Göteborg, kändes det som det här är vår chans? Det här, liksom, kändes det som en chans på riktigt? Ni trodde att det här skulle gå?
Ja, vi trodde att... Ja, vi var ganska... Så jag kände mig väldigt positiv faktiskt.
För vi körde ju först biopsi. Det finns ju nästa version som är lite MTC, kallas det. Det är nästa version. Men första vi åkte var faktiskt i Uppsala.
Nej, men du ser Karin, vi kommer inte ens ihåg.
Jag var på väldigt många sen, men jag också åkte till Uppsala och gjorde själva biopsin. Och då hittade vi ingenting. Och det var ju lite av en chock igen. Jag tycker det var skittufft. Men då fanns det den sista saken man fick höra då, att det man gör då är en man kan liksom leta ännu mer i testikeln och i de här så kallade tuberna. Och då måste man ju en operation. Och då, för att göra det ganska visuellt förklarande, det är att man delar testikeln liksom som en plommon kan man väl säga. Man skär i den och sen delar man upp det och sen letar man i testikeln. Ungefär som biopsi, fast man letar då med mikroskop och ser om man kan hitta någonting i testikeln. Och det är ju en speciell upplevelse kan jag säga. Det är något som många killar, när man nämner det så vill de väl typ kräkas flera gånger om när man säger det här.
Men det var också lite så här, för jag kommer ihåg väldigt många män var ju så här, för du har ju varit så öppen med det och berättat att, för vi var ju öppna med att vi hade problem att få barn.
Bland vänner och familj
och ganska, och så. Ja, om det var någon som frågade, för vi mådde ju så dåligt och du är så här, ja men vi måste ju berätta varför vi är så här, vi vill inte ha de här frågorna, varför är inte barn på gång snart? För det kommer ju så ofta, så vi var väldigt öppna. Du kommer ihåg att du hade någon gång berättat åt någon man som hade då det, jag skulle aldrig klyva mina bollar, alltså där går gräns, alltså du vet väldigt så här.
Ja, för jag sa ju till honom också så, man vill på något sätt ändå försöka så långt det går också. Jag ville veta att jag ändå gjort allt jag kunde göra för att sen ta ett nytt
beslut för att kunna få ett biologiskt barn.
Men också bara för att veta att okej, nu har jag gjort det och då skulle det vara lättare för mig att ta nästa beslut om vi inte skulle gå den biologiska vägen. Det var ju prat om adoption och det var prat om familjehem och vi har pratat om massa med olika alternativ och det tyckte jag var ganska tufft i början. Nu har jag en helt annan syn på det hela, men just då så var det tufft.
Ja men i alla fall när vi plockade ägg på mig, för att det var ju så det gjordes då, för att vi hade vår sista förhoppning att vi skulle hitta spermier hos dig i samband med det här plockades ägg och då tog man ut 16 ägg. Och då var det så att shit, nu händer det. Alltså IVF, vi tror på den här vetenskapen och det här är jättehäftigt. Och vi hade bokat in oss på ett jättefint hotell, kommer du ihåg, och vi skulle fira. Nej, men alltså, och sen var, nej, det hittar ingenting.
Nej, men vi kände så här, men nu kommer det gå. Då åkte vi ner dit och så, nu kommer det verkligen gå.
Och så sitter vi på det här jävla fina hotellrummet och bara... Helvete, skulle jag lika gärna bara sätta på ett hostel och bara fan ta på... Nej, men så vet du bara, ingenting att fira. Fast ingenting. Alltså, det finns ingenting. Nu tog det slut. Nu har vi gått hela vägen, det går inte.
Där var ni vid vägs ände. Förstod ni det då?
Att ja, nu, jag fattade det där då. Mer. Nej, jag fattade det där då. Och du förstod det inte, tror jag, för du ville inte ta in det. Jag var helt, alltså du vet, jag fattade det så hårt för att jag hade skjutit undan mina drömmar på att ha en hund. För Fredrik tyckte att det skulle vara så mycket att ha en hund också på det här hela. Och jag bara, that's it. Och då ringde jag på en gång och hade sett en annons på en pudel. Och bara, finns den kvar i Stockholm? Jag har tågat upp, jag kommer att hämta den nu.
Ja.
Mm. Och då, samma, vi åkte upp, vi avbokade hotellet en natt till. Vi hade ju bokat in oss, så vi avbokade det. Jag beställer hunden, åker upp. Alltså, men, det här är lite roligt.
Men får bara säga att innan det här, alltså, jag har gjort en sån här operation helt enkelt. Ja. Och det är ju ganska omfattande. Och du vet ju att som kille så är det inte så skönt att få en spark mellan benen. Nej. Men det här känns ju, kan jag säga, rätt bra. Alltså ett antal dagar som man får en spark var tredje minut mellan benen ungefär.
Nej men gud, alltså, ja, väldigt, den smärtan går nog inte
att förstå. Ja, det är väldigt, förstå. För det bara hugger ibland. Man vet inte, det är liksom som en elchock lite nu och då. Man vet inte riktigt när det kommer. För det har liksom...
Jag tror du hade jätteont, men jag sa till dig, så kan inte vi snälla, jag hittar den här pudeln nu, jag drömde, hade drömt, vi bokar den här nu, och du bara, ja okej, alltså någonstans i något sätt töcken var du där.
Ja, jag bara... lite, man hade ju kört de här lokalbedövningarna, man får ju göra det här under lokalbedövning också, man är ju vaken och gör sig till lite lurigt, men
så var lite... Man är vaken och gör det, man sövs inte.
Nej, nej, utan du får lustgas.
Nej, men gud, lust, Fredrik.
Så här, ja, men lite lustgas var det. Och sen, jag var ju jättepositiv och glad, jag började prata om entreprenörsidéer och allting när de höll på att operera. Jag var sjukt liksom. Jag skrattade och tyckte det var jätteroligt det här. Man blir jättehög av de där grejerna uppenbarligen.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Alltså du fick ju gå igenom en jättetuff resa och jag gjorde ju allt jag kunde för att stötta Fredrik och hålla honom vid gott mod. Och alltså jag gick igenom mina hormoner och så här, jag hade ju jättetuff hormonbehandling själv för nålrädd och allting. Och man kände så här, gör det nu för oss tillsammans. Så självklart, och jag kände att vi satte mig åt sidan och det hade jag inga problem med att göra för att det var så tufft för dig psykiskt och fysiskt. Och...
Ja, för, ja, men nu när jag tänker efter på det just nu så känner jag, shit, och vi... Jag var väldigt inne i min egen värld.
Ja, du var väldigt svår att nå ibland. För att du på något sätt så blev det ibland nästan som en så här besatthet, kunde jag säga. Så att du skulle jaga den här spermien till livets ände. Och jag bara, men släpp den. Det kanske inte finns då någonstans. Vi får släppa det här nu. Nej, men du skulle kontakta program i USA för du hade sett forskning. Och kanske...
Ja, jag blev väldigt besatt.
Jag blev jättebesatt där. Ja. Och jag såg ju bara hunden och nu går vi vid. Alltså nu måste jag hem och landa. Vi måste, alltså... Det skiter sig allting, vi får inga barn. Alltså någon som säger, hur ska vi göra nu? Men jag orkar inte tänka på det mer än att på något sätt så blev det för mig så här, nu behöver vi den här hunden. Alltså jag kände verkligen det. Det låter sjukt idag, men han blev ändå för oss en tröst. Inte som kunde ersätta, men det blev en bearbetning. Vi hämtade hunden, du sprang handikappar på T-centralen med din sargade pung. Alltså det var så sjukt, du vet.
Ja, jag sprang väldigt kul.
Jag skulle själv hämta hunden, jag hade en timme på mig. Och så här, jag bara, sätt dig och vänta här på perrongen, du skulle absolut... Du skulle inte göra det, du skulle med. Jag bara, men kom med då, du springer där. Men alltså det var så bizarrt, och idag tänker jag så här... Ja, det är ju också ett minne jag aldrig glömmer. Fredrik springer och jag har en hundvalp i. Och vi, så här, du vet, vi åker upp på hans... Ja.
Men nu kom jag faktiskt på en annan sak vid T-centralen. Innan vi kom hit, då tog vi sprutor. Du skulle säga hormonsprutor.
Ja.
Och då var det så att du måste ta dem på en vissa intervall då för de här äggen ska...
Ja, men släppa. Och Fredrik fick ju hjälpa mig med de här sprutorna.
Ja, du är spruträdd, väldigt spruträdd.
Så att du hjälpte mig, och det är också en sån här stress i hel som kan skratta åt idag. Vi skulle gå in på en toalett och Fredrik får för sig, för det var kö. Jag bara, du måste, nu gå vi in, och Fredrik får för sig att folk kommer att tro att vi ska gå in och ha sex. Jag bara, men vad fan, alltså, så...
Eller ta droger.
Ja, men
jag.
Precis, ja, det ser
ut. Ja, men det var det som hände. Jag kommer in där och sen sätter du där och
Men du är så stressad så du fipplar och bryter av den här nålen.
Bryter av nålen i armen. Jag kan inte hålla balansen för jag är så stressad.
Så den ligger i min mage så här, jag bara, men vad håller du på med? Alltså så här het, du vet, vi blir
jätteosamma. Men
han
bröt
av nålspetsen i så att den...
Nej, inte.
Den sitter ju ut på magen medan jag bara, vad fan har du gjort min värsta mardröm? Nu sitter jag här med en nål avbruten. Alltså vad håller du på med, du vet?
Jag är jättestressad med jag också. För det var folk utanför och köar och jag känner mig som en sprutnarkoman. Och sen började du leva om och skrek och allting. Shit, det här är så jag pallar inte det.
Men nu skrattar du då. Det här är ju jättebisarrt. Men då var det ju så här, alltså, vad fan är det som hände? Nej, men nu åker vi alltså upp med det här tåget. Och sen kommer det ju det här som händer, den här bearbetningsprocessen. För då ska vi ju gå igenom att Fredrik är steril. Det finns ingen chans att vi kommer få ett barn tillsammans på det sättet som vi trodde.
Mm.
Den är borta. Och där kommer ju dina frågor nu att ändras till en riktning. Hur ska du kunna älska ett barn som inte är ditt biologiskt? Det var en stor del av din... Kunde du älska det så mycket som du skulle ha gjort ditt egna biologiska barn? Där hamnade vi då.
Jag tror jag var lite ilsk efteråt. Jag hade hållit på, det är inte bara några månader, det är ett år. Man får ju driva hela den här processen som ett eget projekt. Vi hoppade ju mellan flera kliniker och vi hamnade utanför någon system.
Men det blev ju sen när vi tog beslut, kom klinikfrågan.
Ja, ja. Det var mycket saker som man var irriterad över. Liksom, för man
först skulle vi landa i att vi skulle ta ett beslut nu då, vad gör vi nu? Ska vi adoptera? Vi är inte gifta. Då kommer det att ta en väldigt lång process för du måste vara gift för att få adoptera och det är vi inte. Och då är det så här 5 års väntetid.
Från vissa länder då?
Ja, nej men då kände vi så här, och jag kände så här, jag hade alltid haft en längtan ändå efter barn och att få bära barn, för då tyckte ju du så här att ja men vi kanske inte ska ha något barn, och då kände jag mig så här, vi hamnade i en väldigt djup svacka här, för då tyckte jag att du berövade mig på min chans att ändå få bära ett barn när vi började prata om då donator. Hela den vändan, och då kom vi in på det här att hur kan du älska ett barn och tänker du inte gör det? Och ska jag gå omkring gravid där med magen som växer med ett barn som inte är biologiskt ditt? Och jag kände mig... Ja, men vi hamnade i många så här raka diskussioner. Ja, men det är din enda chans att få ett barn. Du kan inte få det med någon annan kvinna heller. Antingen är det så vi går nu den här vägen och jag är övertygad om att det här barnet kommer du att älska som om det vore ett eget. Men...
Och det gör jag ju mer. Alltså det som är före den här resan och efter resan som mig som person är två olika personer. Det är, som jag tänkte då är absolut inte någonting som jag tänker idag. Det vill jag bara säga.
Nej, men precis. Men där och då, jag tänker att det är en intressant liksom, det är en intressant avvägning var ni hamnade och hur ni då drog lite olika håll. Och... Hur ni hanterar det här olika också, för att du visste att du var fertil och Fredrik visste att du var infertil. Och hur man liksom hanterar det när man ska ta nästa steg. Jag tycker det är spännande, när kom samtal om donator upp? När kom det alternativet upp?
Vi står och plockar bär, alltså jag har ju så tydliga minnen. Så här, vi står ute vid bärbuskarna och jag hade alltid sett hur barnen... Jag såg barn, flera, skulle stå och plocka bär med oss. Och bara, så kom jag ihåg att du kom ut och jag bara så här, alltså, adoption är ju ufro, vi måste ju, du har alltid drömt om ett fint bröllop. Då går vi till magistraten nu och gifter oss på en gång och så gör vi så här, kliniskt och kallt alltihopa. Nej, men det vill
då
du
då sa
inte.
Jag direkt så här, allt som jag har gjort nu har ju varit som en fabrik. Jag vill liksom, kan man inte ha någonting som är lite känsla på, för det har inte varit så mycket känsla i den här att försöka få barnprocessen alls.
Nej. Så då valde vi någonstans och då pratade vi så här, och då pratade jag vet att vi sa ganska öppet att ska vi fortsätta vara tillsammans så måste vi ta ett beslut nu, för jag har en barnlängtan och jag vill inte se att vi inte får barn på något sätt, utan vi pratade också om fosterfamilj och det tyckte du också var svårt, utan du ville ju ändå se att vi skulle få vara en familj och kanske att vi skulle vara ett fosterhem senare, men då någonstans så landade du i att även om vi går skilda vägar så det är ju mig du älskar, vi älskar varandra. Varför ska inte vi vara tillsammans och göra den här resan ihop och älska det här barnet som vi vet att vi kommer att göra? Så att vi försökte då kom vi fram till att vi ska göra
donation. Men det du sa till mig i alla fall var ju också att om vi tar en donatorsperma och gör den här IVF:en, så blir det ju väldigt likt som ett vanlig, vi kommer med förlossning och du kommer med barn,
ja.
Liksom, mer från början. Liksom. Det enda som är skillnaden är att vi sa det är frö, att det är inte ditt frö utan det är någon annan som vi inte vet vem det är. Det är det enda som skiljer, liksom rent upplevelsemässigt. Och
man säger, vad tänkte du när Petra föreslog det här då, Fredrik?
Att hon brukar ha rätt i slutändan på det mesta som hon brukar ha. Att jag kanske är lite löjlig i vissa tankar och sånt där. För mycket handlar var ju väldigt egoistiska tankar. Det handlar ju mycket om mig och min egen alltså se mig själv på något sätt. Jag vet inte vad någon, jag vet inte vad man höjer upp sig själv till någon gudanivå nästan.
Där. Ja, men det är mycket bara så att då skulle det inte vara en pojke, ville du inte ha, för då skulle du se så mycket av donatorn, trodde du. Så att det var också en sån stress på, det var mycket vi, tankar.
Ja, men sen började vi fråga, okej, nu är vi här då, som en donatorn då, så började man fundera på, vad är det egentligen? Och vilken kan det vara? Vi får inte vara en ful donator, börjar jag tänka. Liksom, så här,
och, så här, intressen ska vara så här och där.
Ja, ska liknande och mig i så fall, liksom, var lite gilla samma
saker. Och det kommer jag ihåg, för innan vi har gått in, nu måste jag bara berätta, innan vi gick in då i den här processen som är jättelång också, men då var ju så här, din önskelista, jag tror att nästan du satt och skrev så här, jag gillar det här, alltså nästan som att du trodde att man kunde sitta och så här, önska jättemycket egenskaper hos en donator så att den skulle bli så lik dig som möjligt. Så här, jag gillar det här och jag nördar ju på det här, och jag kommer ihåg, det var för mig.
Sen blev det andra hållet och jag tänkte, jag kan börja liksom nästan så att jag kunde välja, men kanske kan hitta någon sån här supersmart, eller bara liksom gå in på den där tanken och bara se om man kanske kan engineera.
Men det var intressant, alltså på något sätt så kommer jag ihåg också, för vi, då går vi vidare, nu har vi valt spåret och då,
men
tror
ni
du
gjorde det, ni enades, ni valde, ni valde det här, ni bestämde er liksom att ni skulle fortsätta som par och ni ska bli gravida med hjälp av en donator.
Ja, och nu tänker vi så här, nu har vi kommit fram till ett beslut, nu har vi gjort så många jävla utredningar här, nu måste ju det här gå fort. Och det gjorde det ju inte. Alltså nu börjar ju då nästa. Men okej, vi kommer vid. Först ska det ju utredas. Är vi lämpliga som föräldrar? Där kunde jag ta jätteilla vid mig. Jag tyckte det var svinjobbigt att vi ska gå igenom en historik om oss som personer och våra familjer och uppväxter. Just, och jag tänkte så här, vem annan som är i, ska bli gravid gör det förutom vi. Vi
som blir gravid på ett one night stand på krogen.
Ja. Liksom. Jag var skitförbannad. Jag kommer ihåg att jag tog det här med dem också. Så här, fan, vi har suttit här nu i en och en halv timme och pratat om oss. Vi har inget körkort för att bli föräldrar, men vi tror att vi kommer bli jättefina föräldrar. Kan det bara räcka?
Jag tror vi tog lite som en förlämpning. Vi har hållit på i flera år faktiskt och vill bli föräldrar. Så ska man gå dit och ska göra någon så här psykologtest. Då. Så tänker man, vad fan ska jag göra det här för? Det är väl nog. Ja.
Men det är ju hit, rätt intressant. Då har ju samhället under flera år aktivt lagt ner jättemycket pengar på er för att ni ska få bli föräldrar. Och sen när ni vill ha en extern donator, då ska det ifrågasättas om ni, då börjar man liksom i andra änden.
Ja, jättekonstigt.
Och ska kolla om ni ens är lämpliga att bli föräldrar, trots att man då har satsat jättemycket skattemedel på att ni ska få bli det.
Ja,
ja, det är helt omvänt.
Jättekonstigt.
Faktiskt.
Men det tänker jag också som en så här, jag tyckte det var jobbigt att sitta där. Jag blev förbannad och bara kände mig så här kränkt att jag ska behöva bli intervjuad. Men det är en process, det är så de har det. Och det är ju bra att förbereda sig på om man ska gå den här resan. Och sen så blev vi ju godkända. Vi fick någon så här grön klubb. Typ så här, ja, nu
men,
får ni.
Ja, precis, men jag måste bara säga, vi gjorde ju inte det här. Vi funderade ju också på egna donatorer.
Nej, men så här, för det tog så långt. Nu började det ta lång tid. För då får vi så här godkänt. Och sen är det så här, ja, men det finns väldigt få donatorer i Sverige. Vi bara, åh nej. Och resan dit är jättelång. Vi bara, fa. Nej, men jag orkar
24
inte.
24 stycken, tror jag det var.
Nej, men jättefå. Du vet, så här, superfå. Alltså. Och jag bara, ja, tänkte jag till mig själv, men inte har ju jag suttit och donerat något ägg. Inte har jag tänkt på det heller. Så varför ska jag kunna anta att det finns jättemånga donat. Nej, men och klart det inte finns.
Jag läste nu under pandemin så är bristen, spermiebristen jättestor.
Nej, men alltså det, och jag tänker så mycket på dem nu som sitter i samma process i just pandemi. Ja. Nej, men och så då var det ju så här, jaha. Och då kommer vi ju vidare till den här utredningen att vi ska gå på ett samtal med att då försöka leta en donator. Alltså vi får ju inte vara med, men de vill ju intervjua då. Och där kommer jag ihåg att jag satt med så här tårar i ögonen för att det var så, på något sätt var det så. Nej, men jag såg dig beskriva för henne just hela din önskelista, vad du hoppades på för. Och jag såg att hon bara höll god min och tänkte så här, Alltså han vet ju inte kanske att vi tittar på längd och hår, färg och ögon. Men du passionerat beskrev dig själv och vad du älskade och nördade ner dig på. Jag tänkte så här, ja. Men det blir
men
något
jag
slags...
bara känner att jag har så stor förståelse för det.
Absolut. Alltså det
här, ja. Den här känslan, ja, av att så här, nu kan inte jag, nej, mina liksom gener bestämma, mm, det här längre. Nu har jag den här önskelistan och nu får ni banne mig leverera det här.
Ja, lite så kände jag nog.
Men alltså, jag tror att du satt i... Alltså du, och du vet när man ser på en person att hon bara... Men hon sitter och lyssnar, för hon hade samma stora, mm, förståelse. Hon var jättefin. Och jag tänkte så här, det var sorgligt på något sätt. Det var väldigt vemodigt och så var det fint samtidigt. Och så tänkte jag, det kommer ju aldrig att ske. Det finns ju ingen sån önskelista. De kommer ju ta, ja,
längre vikt. Det var verkligen som att hålla ett sånt här stort tal. Vet du, man ska hålla på mig för jättemånga. Det kändes som liksom att man var nervös och allting, säger jag fel så kanske jag får något helt galet, tänkte jag. Liksom. Och, ja, men det var ju, och så var det liksom ett accepterande liksom, nederlag. Alltså man, mm, man, ja, det var på något sätt att... Ja, det här är det här. This is it.
Ja, men till slut så får vi ju då att då börjar de ju leta en donator och så går det ju, då får vi ju bara vänta och vänta och vänta. Och till slut så säger de att ja, nu har vi hittat då en matchande donator och då fick vi ju genom landstinget så fick vi ju de här försöken för att jag var ju under 40.
Mm.
Mm. Så då fick vi ju, då får man ju 3 IVF eller så får man ju då byta ut dem mot insemination. Och då valde, då tyckte ju de att det var ingen fel så här, problem på mig. Att det borde ju, för de vill ju gärna göra insemination. Det är ju billigare än att göra IVF.
Ja.
Så då fick vi den rekommendationen. Och problemet som jag kände...
Två inseminationer mot en IVF eller något sånt där.
Ja, precis. Mm. Det är så du får byta ut det. Då blev vi rekommenderade till en klinik då i Falun. Och vi skulle åka ner dit till kliniken. Och då började ju hela den här processen igen med... Med hormoner och allting för att förbereda oss då för det här inseminationen. Och problemet är ju då att jag hade ju en sån ägglossning att den skedde alltid på en helg. Mm. Och de är ju stängt, de har ju stängt på helger, lördag, söndag. Så det blev ju alltid antingen på en fredag eller på en jag kommer ihåg varje gång jag kom ner så sa jag så här, första gången jag bara, det känns inget bra. Jag vet, alltså det bara känns inget bra.
Känns du hade sån koll på när du var för tid.
Ja,
liksom.
Jag bara, fan... Kan vi få komma imorgon? Nej, men vi har stängt på lördag. Oh, shit.
Ja,
kan vi köra
bizarra,
så sent som möjligt, ja, på fredag? Snälla. Ja, ni får komma hit. Men vi kan inte. Ni får komma nio. Bara, fan, det är kört. Ska vi offra den här chansen? Men vi gjorde det. Vi åkte ner och jag bara kände så här. Nu vet jag inte om det var min inställning då. Men då blev det bara så här. Det lyckades inte.
Alltså, jag blev faktiskt riktigt irriterad. När man åker. Vi åkte 30-40 mil och sånt där. Ner för att göra det här. Och vi vet att. Du är mest fertil på en helgen egentligen. Det var det bättre. Och då tänker jag liksom att nej, men då har de stängt. Och då är nästa lucka, det tar ju ett bra tag till den luckan. Jag tänker, kan man inte se det här mer som en konsult? Ja, men nu är det, fokuserar vi på Petra. Och nu har hon fertil på lördag. Men då har vi öppet på lördag istället för att göra ett försök och slänga bort den på fredag när sannolikheten är mindre.
Jo, men vi visste ju också. Jag vet ju att spermierna kan ju leva. Alltså, men jag
fem,
ja,
fem dagar.
Ja. Ja, men jag hade ändå en feeling. Jag bara... Det känns inte bra, men okej. Okay. Ja. Och så tyckte de att ja, men vi kommer igen. Och jag kommer ihåg att inseminationen var en av de jobbigaste jag har gjort. Det var, jag tyckte det var svinjobbigt. Ja, men det var inte för mig, men vi gjorde det. För då hade du ju gjort ett försök och då tyckte de att vi skulle göra ett försök till. Och då var det samma sak. Jag bara, okej, men vi gör ett försök. Och då känns det att vi kommer ner och jag bara så här, nej, alltså vet ni vad, jag vet inte. Men det här var sista gången vi gör det här nu. Om inte det här funkar, det här känns inget bra för mig. Jag vill inte det här mer. Det känns inte som det kommer att lyckas. Det känns inte som att ni lyssnar på mig i min kropp. Och jag kan inte fixa det här för att... Men vi får se, vi hoppades ju ändå. Hade man gjort det där. Men då blev ju negativt graviditetstest. Och då frågar vi då så att nej, men nu vill vi byta det här mot IVF. Nu vill vi ta våra restenförsök mot IVF.
Mm.
Och då hade de ju lovat och sagt så här, ja, men då kan man byta till IVF. Men helt plötsligt kunde vi inte det då, för då gjorde de inte det där på den kliniken.
Ja, för vi hade valt en privat, de har skickats en privat klinik och så synkas inte registren. Och så blir det, liksom det är ju som en helt annan värld, den där privata världen. Så att,
Och då säger de så här, men då kan ni åka upp till Umeå. Vi bara, men då vill vi ju ha samma donator. Nej, men det gick ju inte, utan då får ni börja om den processen. Vi bara, vi vägrar, ja. Det gör vi inte. Nu får ni skicka upp, ni har ju sperman här. Nu får ni bara skicka den i så här frysfack upp.
Då måste man börja om hela utredningen. Man kan liksom inte skicka upp det där på ett smidigt sätt uppenbarligen. Även fast det är egentligen...
För många, det är samma koncern som gör det uppe i Umeå. Och vi bara, nej men snälla.
Och samtidigt tickar klockan och månad för månad går. Och ägglossning för ägglossning går.
Men och stressen. Nej, men då gjorde de inte det. Så då får vi gå igenom igen, då får vi byta klinik och då gör de en till utredning på oss, är vi anpassade som föräldrar Just för då ska det, ju en ny donatorutredning
göras. Då måste vi gå igenom allt samma igen. Ja.
Men då tyckte hon så synd om oss. Hon bara såhär, alltså, du vet, vi satt där och var såhär frustrade, typ som tjuren Ferdinand. Jag bara, alltså, nu fan räcker det? Alltså seriöst. Nu godkänner du oss och vi åker härifrån och du bara skickar in papprena nu. Nu är det nog.
Sa du det?
Jag var jätteförbannad och hon bara, förstår det. Och då skrev hon ett brev att det här paret har verkligen haft en sån resa så att nu får ni hjälpa dem allt ni kan och då skulle vi få gå till Uppsala.
Ja, hur, det har gått 2 år.
Ja. Alltså nu är vi framme 2017 på slutet. Ja. 2017
det har
på
gått
slutet.
2 år sedan ni fick veta att Fredrik var infertil.
Mm. Ja, precis.
Och det känns som så kort tid, men då var det en evighet. Det kändes som att det gick 100 år. Det hände ingenting.
Ja, fast ni har ju försökt bli gravida sedan 2012. Ja. Så att det, allting räknas ju ihop liksom.
Nej, men i hela den här processen så ser jag så här. Hur, vi älskar ett barn vi inte ens vet om vi kommer att få. Vi sörjer ett barn vi inte ens vet om vi kommer att få. Hur ska vi leva vidare om vi... Alltså vi har kämpat så mycket, kommer vi att fixa det här? Vår relation var ju alltså, på sin spets, alltså, var ju så, toppar och dalar. Alltså, vi höll ihop men det var tufft. Alltså,
det var tufft.
Men då träffade ni i alla fall en person som lyssnade till er bevisligen och såg till att ni inte tappade mer tid i den här kön.
Nej, alltså hon gjorde faktiskt så, och nu kanske det här låter också hemskt, hon var verkligen så här, se till att de här kommer fram fort nu. De har fått stå ut med väldigt mycket. Mm. Och då blev det en sån remiss att de skulle sätta en hög prio på oss. Inte att vi gick så här, kilade framför kön, men vi fick ändå en bra köplats för att inte det skulle bli. Så då gick vi in på ännu ett donatorssamtal. Då blev det ju en ny donator. Så att nu var det ju inte samma donator. Så då var vi ju så här, hoppas, det här känns rätt. Och du vet, man är ju så här, jaha, ja, men det var inte meningen med första. Men, och då fick vi faktiskt en lucka. Och vi kom fram, vi fick lite förtur, inte, ja men på något sätt så satt de en prio på oss. Och det kändes så här, jag tror att de såg på oss att vi var så slut.
Ja.
Vi hade gjort för mycket, ja.
Jag var slut, ja.
Och då hade vi valt direkt att vi ville göra IVF. Ingenting annat utan IVF. Och då började den resan. Mm. Och då kommer jag ihåg att, för då får man ju stå så här, och, ja men när ska vi göra det och när är det rätt och det ska plockas ut. Äggen som de plockade i Göteborg, de hade de ju bara slängt, det fanns ju ingenting kvar av dem.
Så att du skulle det var en sorg göra... i sig, kommer jag ihåg att du kände också.
Ja, men jag tyckte också så att de frågade inte ens mig, vill du behålla de här äggen? Utan det var så att, nej men det har ju det har inte du betalt för. Utan,
nej, det var konstigt.
Du visste inte att jag skulle betala för.
Nej, för då får du göra om hela hormonbehandlingen igen, vilket jag tycker var jättekonstigt när det ändå fanns färdiga ägg där som man skulle kunna bara flytta till nästa ställe och slippa ägg.
Som dessutom var yngre då.
Ja,
så exakt. Att, fina ägg. Nej, men alltså, så då var jag också så här, ja, men nu börjar vi om, nu får vi nolla oss igen. Och då gjorde jag en resa och så plockade vi ut. Och så befruktade de då samtidigt. Jag kommer ihåg att man försöker planera så här, nu ska jag ta det så lugnt som möjligt. Jag tänkte så här, nej, jag har tagit det så lugnt. Vi har varit så, nu tänker jag skita allt och bara gå på som vanligt. Det var min strategi. Jag tänker inte tänka
vara
på
Petra.
Ja, det var min strategi. Jag tänker bara vara det. Så jag kommer ihåg att jag höll en utbildning. Och sen hade jag sagt till syrran så här, att du får hoppa in och hålla den här utbildningen en dag. För att jag ska först ner på äggplock och så ska vi sen ner och så kommer de att befrukta och så ska de stoppa i det. Så att täck upp för mig du, så bara åker jag ner och så kommer upp igen. Och så här, först var jag jättemorfin och då kunde jag inte jobba den dagen. Mm. Men sen på torsdagen när de gjorde det, då fick de till en 3 dagars embryo som då befruktades, alltså som stoppades in och IVF gjordes och det lyckades på första.
Man måste bara, det var riktigt grymt. IVF var, alltså just
nej, men då kände så här, och jag kände sån tillit till IVF. Jag vet inte, hela den här inseminationen, den här har känt noll tillit till. För min, alltså nu pratar jag för egen del, jag vet att många lyckas med det, men för min skull var det så här, det var, funkar inte. Men jag hade en jättebra feeling, och just att jag var så här, vi går ner, vi gör det här, det känns jättebra. Vi såg det här embryot tillsammans, det såg jättefint ut, vi gjorde det tillsammans, det blev en del, det var inte det här konstig upplevelsen.
Nej, det var mycket finare upplevelsen.
Det var jättefint och vi satt där och det var fint, vi delade. Och så kände vi så här, nu är vi tillsammans, vi ser det här embryot. Och så åkte vi upp och så kände vi så här, att nu får vi bara vänta. Och på din födelsedag den 29 januari så fick vi då besked att vi var gravida.
Ja, det var en riktig present, det var helt galet.
Och Fredrik, hur kände du då?
Ja, men då hade jag liksom bearbetat mycket av de här grejerna, så att jag hade liksom satt mig in i, liksom, i ett annat mindset, så det kändes jätteskönt, det gjorde det. Och sen när magen började växa och så var det liksom inte, då fanns inte den här tankarna kvar längre, kan jag tycka. Då var det liksom vårt på något sätt.
Men då kanske du liksom, du hade kanske tvingats bearbeta det på ett annat sätt och hade liksom, du sa ju att det under många år det var väldigt mycket fokus på dig och dina tankar och dina känslor. Att du kanske liksom hade hunnit längre då. Och när,
jag tror det.
Och för Petras del, när hon blev gravid, hon hade liksom satt som dig så mycket i fokus.
Ja.
Och då kom alla hennes känslor liksom och tankar och var tvungen att bearbeta hur det skulle vara att bära ett barn som genetiskt då inte var både ditt och hennes. Liksom.
Mm.
Ja. Men utkom Liv.
Mm. Ja, vår och, älskade Liv.
Ja, er älskade Liv. Och jag menar, jag vänder mig till dig Fredrik för att du ställde den här frågan tidigare där om man kan liksom älska ett barn lika mycket fast det inte är biologiskt. Och jag vet ju redan svaret på den frågan. Jaha. För att jag vet ju hur mycket ni älskar Liv. Men ja. jag vill ändå ställa den. Kan man det? Kan man älska ett barn lika mycket fast det inte är ens biologiska barn?
Ja, men det är det. Verkligen, det går liksom inte. Jag kan inte säga det. Frågan är, alltså, en förälder, är man en pappa? Det är en sån bra fråga. Alltså, pappa, är man... Det har inte att göra något med genetiken så att säga, utan det är ju connectionen man får med barnet liksom. Det är någon annan sak det där, så att det här fröet eller så, det är väldigt väldigt liten tanke nu och så, och det enda som man kan tänka nu, tänker jag, det är hur ska man kanske förklara det här på ett bra sätt också för Liv, så man fokuserar lite mer på Liv också, genom att kommer det här vara en fråga för henne? Det är ingen fråga för mig längre, men kommer det vara en fråga för henne i ett senare skede? Det är mer där frågan ligger i dagsläget. För mig så är det inte...
Stötta henne i hennes tankar. Och det är ju därför vi är så öppna. Vi vill ju att hon ska veta att vi har kämpat för att hon är så önskad och älskad redan innan hon ens fanns. Som alla barn är ju såklart. Men alltså, vi har verkligen kämpat för henne. Och vi ska stötta henne i alla frågor hon har. Vi vill ha den här öppna resan tillsammans med henne. Och det är därför också, nu är hon så pass... Hon fyller ju 3, men vi pratar ändå om... Vi har köpt böcker som finns och så pratar ändå om det. Och vi skriver en bok tillsammans. Mm. Jag skriver den nu mest och du är med som supporter här. Och vi skriver en bok till med stjärnbarnen, som vi kallar dem.
Barn som har kommit till med hjälp av donator.
Ja, vi tyckte väl att det inte fanns så mycket böcker som var... De var ganska kliniska, och det var väl det vi var mest less på i den här resan. Det var en väldigt, väldigt klinisk resa. Jag kände, ska man behöva förklara den här kliniska resan för ett barn också? Ska man inte förklara egentligen den äventyr eller den utmaningen som man gick igenom? Det är ju mer av en känslomässig utmaning man går igenom, att kanske förklara hur älskad och behövd hon är. För jag känner mig som mer som en pappa än jag skulle kanske bara råka jag peta på smällen efter glas vin eller på att säga. Nej, men alltså, en sån här resa man gör, alltså, då har man förtjänat en pappamedalj liksom. Det är ingen snack om saken.
Nej, men sörjer du den genetiska biten ibland, eller är det inte ens en fråga längre?
Nej, alltså jag tänkte jag skulle göra en check igen på liksom någon spermakoll nu innan vi ska försöka nummer 2, bara för att se om det ska vara något, men uppenbarligen så var inte det så viktigt, för jag gjorde aldrig det liksom.
Du valde bort det frivilligt liksom, och det är ju en stor förändring från hela den här långa liksom vägs änderesan ni gjorde för att hitta spermier tidigare liksom.
Ja, men för Liv är så, hon fick ju namnet på grund av det här Liv, men hon känns så jäkla bra, så att det känns, få en till av henne vill jag ju verkligen få. Jag vet ju inte vad jag ska få, om jag ska få någon med min sperma, men här vet jag får en skitbra tjej. Jag verkligen vill ha ett syskon som är liknande, och sen också för att hon också ska få något gemensamt också
liksom, ett helsyskon,
liksom, och
precis, för det är samma donator.
Och
samma äggplock och allting som vi har gjort nu.
Ja, så att det var, vi hade i frysen och tinade vi upp, och så gjorde vi ett försök till nu, och det lyckades också på första, så det känns också så här, jag tror inte vi hade orkat just nu gå igenom några jättetunga processer, så att någonstans så blev det, så att so far so good, nu är det vecka 15. Man vet ju inte,
15 men... plus 0, det är fantastiskt. Om ni skulle göra om den här resan, så förstår jag ju, i början där så pratade ni om att söka hjälp tidigare hade varit en sak. Fredrik, skulle du resonera annorlunda om det är någon som lyssnar nu som där det handlar om just manlig infertilitet. Vad skulle du ha för råd till dem eller tankar till dem?
Ja, det är vanligare än vad man tror. För jag kommer ihåg när jag satt också där i kliniken, att det satt andra killar och väntade på att göra de här, kolla sin spermie. Alltså det var ju kö 5-6 pers efter mig också, och i olika åldrar. Så det är uppenbarligen inte ovanligt, men det är ju väldigt få som pratar om det. Så jag skulle väl tycka att man ska börja prata om det här lite mer öppet och öppen till det, för att vi är två som delar på det här med att bli familj liksom. Så att det ska hända något på killens sida, det är också sannolikt, men det är ju ingen som pratar om det. Man pratar ju så mycket om kvinnan, och det här gäller ju inte bara liksom allmänt bland människor, utan även tycker jag att det ska lyftas upp mer i vården också. För jag var väldigt besviken på hur lite det faktiskt pratas om inom vården, utan det var väldigt mycket fokus på kvinnan. Jag önskar att de kan bredda det där också.
Men det tror jag också skiljer sig väldigt mycket från region till region. För att jag menar, jag och min man, vi gjorde ju en fertilitetsutredning efter att vi hade försökt i 1,5 år och inte lyckats naturlig väg då. Och de tog ju spermaprov på honom första mötet.
Jaha.
Det var liksom innan de spolade mina äggledare, innan de kollade igenom allting, så var det så här, här har du en kopp. Vi tar dina spermieprov. Så att jag menar, det är ju också, tänk vad mycket det hade besparat er tidsmässigt. Sen är det ju fortfarande den emotionella och psykologiska biten av infertilitet. Men så att jag tror tyvärr, som så ofta, att det också beror på var man bor i landet. Om man bor på landsbygd eller i stad, där det finns många liksom, kliniker som specialiserar sig på det här.
Det skiljer, det gör det verkligen. Det verkligen var att när vi bytte på olika ställen också, att det är skillnad liksom, hur man ser på det.
Men vi är ju, alltså, även om vi ger lite kritik, vi är ju enormt tacksamma över att det finns den här möjligheten. Alltså, och att det finns den här vetenskapen och läkar, alltså att det finns den här vården att få. Annars hade vi ju aldrig suttit här. Alltså, så att, såklart är det så. Sen hade man ju alltid önskat att det hade gått smidigare till, men...
Men sen det andra som jag tycker det borde finnas inom psykiatrin också, för det är en... Alltså var det som kille och tjej, att när man inser att man är infertil, alltså de frågorna också, att det borde finnas bättre stöd där också. För jag tycker att den stöd vi fick, det stödet vi hade mellan varandra. Liksom.
Och från vår familj.
Ja, vår familj. Mm. Men det var inte, jag tycker inte att man fick någon insatser från vårdens sida.
Och då hoppas man ju att det här som ni har berättat om idag, det här avsnittet, kan vara en sån liksom någorlunda av ett stöd och ett hjälp för någon som går igenom en liknande situation. Nu när det andra liksom stödet inom vården kanske inte är vad man hade att önska. Så har ni berättat er historia nu. Hur känns det?
Det känns jättefint. Och jag känner också så att det är viktigt att det hörs mer om de här historierna. För att jag vet att man kan känna igen sig i det här. Och vi känner ju så här, liv är ju det bästa som har hänt oss. Och nu väntar vi till barn. Och hade inte vi gått igenom det här så hade vi ju aldrig träffat liv. Och det är ju, det går inte ens att tänka sig den tanken heller. Och ingen ser, och det är kanske också en så här... Vi hade ju först tankar så här, kommer det vara så tydligt att man alltid tänker på det? Det är ingen som tänker på det. Nej. Våra familjer, och så här, det finns inte så att det är inte varje dag vi går omkring och bara, ja,
hon... Visst får man den här frågan, är så lik mamma och pappa ibland, men man bryr sig inte så mycket.
Nej, alltså vi hanterar så, och jag tror att det är det bästa. Öppet, alltså sin tänka så här, hantera det på det sätt som att det känns så här, låt omgivningen få veta vad som händer om man orkar dela med sig. Mm. Det är en viktigt stöd att få ändå.
Det jag skulle vilja säga till de killarna är att de ska alltså försöka prata med någon, alltså, och även bland killar emellan. Det är synd, för jag tycker att vi träffade ändå ett par som hade liknande situation också. Det är där killen hade svårt att prata om det här. Att man går in något så mycket i sig själv, att man ser det som en skam som kille att det är så här. Och det är ju inte det. Det är många som har det här problemet. Och det som du säger med långsamma springare. Liksom, det är väldigt, väldigt vanligt med långsamma springare. Det är ändå vanligare än det spermi som jag har. Då.
Men vi hoppas att ni som har lyssnat på det här kan känna någon slags tröst i, om ni befinner er i den situationen. Att det är fler som går igenom det här. Och det finns väldigt fina historier också som har lyckats och gått bra. Så, att, så man får hålla hoppet uppe fast det är tufft. Alltså ja, där
det kan ta lång tid och det kan vara många olika avstick också. Liksom det.
Och sen är det så, går det inte så går det inte. Men vi kände väl så här, så länge vi gör allt vi kan för att försöka, så länge vi orkar. Och sen någonstans får man hitta ett så här vägsände där man känner så här, nu orkar vi inget mer. Och då har man kommit till det. Att man hittar den.
Alltså hade inte det här gått ändå, då hade vi säkert bara tänkt om igen. Då är det väl adoption eller någonting annat. Jag tror att om man har gått igen sån här resa så långt, jag tror att man kan tänka lite grann. Tänka andra banor i alla fall. Om det skulle behövas.
Sen tror jag att det är viktigt. Jag tror att det öppnar så mycket för oss. Istället för arvsmassa pratar vi om kärleksmassa. Vi pratar om så här, ja, men kärleksband istället för blodsband. Det är nya så här häftiga upplevelser också som vi har kommit fram till. Att, wow, häftigt. Hur stor är inte kärleken? Alltså, wow, verkligen.
Petra och Fredrik, tack så jättemycket för att ni var med här och berättade om era erfarenheter.
Tack själv.
Tack ska du ha.
Jättekul att vara här.
Det var det.
Nästa vecka är Anna Falkenström och Sofie Gustafsson tillbaka precis som vanligt. Och då ska vi fortsätta och följa min gravidresa och se vad som händer i kroppen. Och fortsätt gärna att skicka in era frågor till oss på sociala medier och glöm inte att prenumerera på podden. Producent för dagens avsnitt var Alma Shapiro och gästade oss gjorde alltså Petra Kärastor och Fredrik Fernlund och jag heter Karin Bülow-Orje.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.